Filipperbrevet. Jag ska se om det kommer upp. Oh. Så. Filipperbrevet kapitel 4, vers 4-9 kommer jag läsa. Gläd er alltid i Herren. Jag säger om igen, gläd er. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. Oroa er inte för någonting, utan be och värdiga alltid till Gud. Tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och nu, syskon, det som är sant, det som är värt respekt och det som är rätt, rent, värt att älska och tala väl om, allt som är förtjänstfullt och värt beröm, håll det i era tankar. Fortsätt att leva enligt den undervisning ni har fått av mig, det som ni har hört eller sett hos mig, och handla på samma sätt. Då ska fridens Gud vara med er.
Amen, ni kan sätta er ner. Ska jag be en bön. Herre, vi tackar dig att du är fridens Gud. Och vi ber att du ska komma med din frid i våra hjärtan, i våra tankar, Herre. Du ser vad som pågår där, om det är oroligt eller inte. Men Herre, vi ber om din frid idag, Herre. Amen. Amen. Vet du vad? Du är skapt för glädje. Du är skapt för glädje. Det kanske inte känns så, men så är det. Det är för att vi här tror på glädjens Gud, som är fylld av glädje och har skapat oss för glädje. En del av oss kanske inte alls kan resonera med det där, för glädje är någonting som kan kännas flyktigt, det kommer och går. Och vi kanske känner oss bättre på att vara oroliga. Och vi lever i en orolig värld. Och det är väldigt enkelt att hitta skäl till att vara orolig. Det är väldigt enkelt. Vi har domedagsprofeter på tvn, alltså sekulära domedagsprofeter som lyfter upp bra grejer att vara orolig för. Krig, ekonomi, pandemi, klimat och så vidare. Det finns mängder av saker som gör att man kan vara orolig. Och sen finns det mängder av skitsaker som händer i våra liv som också kan väcka oro. Och mitt i en värld fylld av oro så bjuder Paulus in oss, Paulus som skriver denna texten, in oss till motsatsen. Han bjuder in oss till att inte bekymra oss och att istället ska vi glädjas. Och många av oss känner nog att vi är nog lite bättre på att oroas än glädjas. Men den här texten tror jag har lite botemedel mot oro. Och hjälper oss att glädjas. Så han börjar så här i vers 4. Gläd er alltid i Herren. Jag säger om igen, gläd er. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. Om du har varit med i den här serien och lyssnat på de här söndagarna, eller om du har läst Filipperbrevet, så kommer du märka att ordet glädje återkommer om och om och om och om igen. Och när det gjort det så kommer det igen och igen och igen. Det är en bok som bara är fylld av glädje. Och det får nästan sin klimax här, där Paulus befaller oss att glädjas. Det är en befallning. Glädjer. Och det kan kännas lite provocerande. Är det bara vilja fram glädje? Och en del av oss kanske kan bli lite mer uppgivna åt en som bara befaller glädjer. Så vad är det som gör att Paulus kan befalla det här? Man kanske kan tänka, han den där Paulus, han har nog haft det lätt. För han kan enkelt säga glädjer. Men Om vi kan vår bibel så vet vi att Paulus är absolut en person som har mött mörkret i livet. Han är en person som har mött sorg i livet. När han skriver det här brevet sitter han i fängelse och väntar på hans eventuella dödsdom. Han är en man som har liksom stenats och överlevt en stening. Jag vet inte riktigt hur han lyckades. Han har piskats. Han har suttit i fängelse minst 3 gånger. Han lidit skeppsbrott. Vänner har dött. Han har förlorat vänner. Han har mött alla möjliga besvikelser som man kan möta i livet. Läs till exempel andra Korintherbrevet. Där får vi liksom en brutalt ärlig Paulus som är ärlig med livets sorger. Så när Paulus befaller oss att glädja så är det inte för att han inte känner till sorg. Det är inte heller att ignorera att det finns sorg. Han talar i andra tillfällen om kristna sörjer som alla andra, även om vi sörjer som människor med hopp. Och då är det väldigt viktigt att se att Paulus säger inte gläd er i era omständigheter. Han säger heller inte ni ska inte sörja för något. Vad han säger är gläd er i Herren. Det är någonting annat än att glädja oss i omständigheterna vi är i. För omständigheterna kanske ger skäl till att finna sorg, skäl till att finna skäl till att vara liksom låg för olika anledningar. Men Paulus verkar inte se det som motsatser. Sorg och glädje är inte alltid motsatser. Lidande och glädje är inte alltid motsatser för Paulus. Och här kommer vi in i en spänning i Bibeln där Bibeln är brutalt ärlig med att när vi lever här på jorden så kommer vi möta svåra saker. Vi kommer möta sorg, vi kommer behöva gråta. Det är del av våra människa. Jesus grät till och med. Och det var inte glädjetårar. Men samtidigt så verkar de första kristna, och jag tror Jesus personifierade det här perfekt. Man kunde finna att mitt i sorgen så kunde man finna en djup glädje. En djup glädje som går bortom omständigheterna. För det finns alltid anledning till att kunna glädjas i Herren. Oavsett hur tuffa omständigheter vi har. Det finns alltid skäl till att kunna glädjas i Herren. För han älskar dig. Han har dött för dig. Om du tror på honom så är dina synder förlåtna. Inget kan skilja dig från Kristi kärlek. Din framtid tillhör honom. Den är otroligt ljus. Den är fylld av glädje. Och vi kan göra listan längre och längre. Det finns alltid skäl till att kunna glädjas i Herren. Även om det är samtidigt med tårar så finns det alltid skäl. Och jag tror att det finns så mycket som försöker sno vår glädje. Kyrkofadern Ignatius sa så här, jag har bara citatet på engelska, men han sa så här att synd, jag kommer citera han snart, synd är det som skäl vår glädje mer än någonting annat. Och så säger han så här. Sin is the unwillingness to trust that what God wants for me is only my deepest happiness. Där lyfter Ignatius upp att på ett sätt är synd är att inte lita på Gud. Att det Gud vill är egentligen för min glädje. Och när jag väljer någonting annat än Gud så väljer jag någonting annat än min glädje. För den djupaste glädjen finns endast hos Gud. Och i den här texten så tror jag Paulus lyfter upp 2 saker som hjälper oss att bli lite bättre på att glädjas. 2 saker. Första, som är den jag kommer betona mest, är vad som står i vers 6. Att vi ska be i tacksamhet. Så här skriver han i vers 6. Oroa er inte för någonting. Utan Be och vädja alltid till Gud. Tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Det har sagts att det bästa botemedlet mot att sluta att oroa sig är att börja be om allt och för allt. Det är liksom bästa. Om du vill sluta oroa dig över allting, börja be om allt istället och för allt och så vidare. Och det tror jag är en central del. Bön är någonting som är en av våra mest effektiva sätt att attackera oro i våra liv. Varför? Jo, för det första, vi kommer till Gud. Bön är att tala, umgås och möta Gud. Och när vi gör det så minns vi behöver inte stå i det här själva. Vi är inte ensamma. Vi har Gud. Och vi får olika saker i sitt perspektiv. När vi är med Gud, när vi möter Gud, när vi kommer med allt vad vi har inför Gud, då kommer våra orosproblem förändras, tror jag. Delvis så tror jag Gud besvarar bön. Men för det andra, Guds närvaro, hans liv, ger oss lite perspektiv på livet. Så bön tror jag är helt avgörande. Det påverkar oss, det hjälper oss att lägga vår förtröstan inte på oss själva, att vi behöver lösa det här själva, utan det är att hämta kraft från resurser bortom oss själva. Så vi behöver göra bön, men Paulus säger någonting mer specifikt här. Det är inte bara bön allmänhet, även om jag tror det är viktigt, utan Paulus lyfter bön i tacksamhet. Han pratar om bön i tacksamhet och att vi kan lägga fram allt vad vi vill. Men det här grejen med tacksamhet tror jag är så viktig. Många av oss, tror jag, tänker att vår glädje beror väldigt mycket på våra omständigheter. Vi kanske inte säger det rakt ut, men jag tror många tänker att om vi hade det där huset, då hade livet varit enklare. Om jag hade det där jobbet, då hade livet varit så mycket enklare. Och att glädje beror till stor del på våra omständigheter. Men i en väldigt, väldigt känd studie så var det en professor i USA som gjorde en analys av vad som väcker glädje i våra liv. Och då visade det sig att 50% var genetiskt, som känns, oj då, tack mamma, pappa, eller om du är glad eller inte, det vet jag inte. 40% var vad du tänker, vilka beslut du gör och så. Och 10% var dina omständigheter. Så 10% har inte en så stor del. Så vi skulle kunna vända det till att 90% verkar handla om vårt interna liv på något sätt. Så glädje, ungefär 90% av liksom orsak till om vi gläds eller inte är på grund av liksom vårt interna liv. Och 10% på det yttre. Och här så tror jag att just tacksamhet har visat rent psykologiskt, rent vad det gör med våra hjärnor, som någonting som påverkar det interna väldigt mycket. Så det var en studie där 300 studenter hade sökt kuratorstöd för ångest och depression. Och så visade det sig att de deltagarna som fick som uppdrag att skriva tacksamhetsbrev började må avsevärt mycket, mycket bättre i 4-12 veckor efteråt. Som visade att tacksamhet påverkade deras glädje. Och tacksamhet har också visat att när vi väljer att agera på ett sätt där vi tackar, så höjs vår glädje och vår liksom depressiva tankar sänks. Så rent bara liksom hur våra hjärnor funkar, så är det Paulus talar om helt i linje med det där. Jag kommer strax säga att han pratar också om, det märker inte bara våra hjärnor, det märker vår själ. Men tacksamhet är någonting som märker oss. Djupt, djupt, djupt. Och det Paulus gör då är att bjuda in oss att praktisera tacksamhet. Och därmed så kan vi se i Bibeln att tacksamhet är nästan ett sätt att vara människa. Det är ett sätt att vandra i livet som kommer påverka ens omständigheter. Så när man ser psalmerna i Saltaren så är det jämnt folk som är i oro, men de börjar tacka Gud. Och när de börjar tacka Gud så börjar saker och ting skifta, förändras. Och därför tror jag det är väldigt viktigt att vi börjar bli ett folk som tackar. Både varandra, att vi ser varandra, att vi är duktiga på att uttrycka vår tacksamhet till varandra. Men också inför Gud, som det alltid finns så mycket att tacka för. Så denna vecka när jag skulle skriva den här predikan så blev jag lite konviktad. Hur ska jag praktisera det här i mitt liv? Och då gjorde jag en grej som ni får göra eller inte göra. Det är helt upp till er. Och det var att jag varje morgon började skriva 3 saker på ett papper som jag är tacksam för. Så jag tog min tid. Det var liksom del av min bön till Herren. Så jag skrev, jag gjorde det konkret för mig själv. Tog tid och tackade Gud. Och sen bara sa, kom heligande. Och var med Gud i den stunden. Och det gjorde också att mina böner, mina orosmoment blev lite annorlunda. Jag kunde olika saker där jag kände orosmoment, såg jag också ständigt också tacksamhetsämnen runt omkring det området. Så jag kunde be, Herre, tack för det där, den möjligheten att du har gjort det här, men hjälp mig då nu också med det här. Och det var för mig någonting väldigt upplyftande att komma med tacksamhet och med mina oro liksom ämnen och föra dem inför Gud tillsammans. Så jag vill bara bjuda in er att denna vecka antingen gör samma sak eller bara hitta er egna sätt där ni tackar Herren och tackar andra personer. Att ni kan be för Herren. Herre, öppna mitt hjärta där jag ska se ämnen där det finns tacksamhetsämnen. Det kommer påverka våra hjärnor och det kommer påverka vår själ, tror jag. Och jag tror det är viktigt att vi gör det här kontinuerligt, för alla de här psykologiska studierna märker att när man tackar folk eller gör någon form av tacksamhetsbrev så påverkar det en flera veckor och sen slutar det. Som påminner oss om att vi behöver kontinuerligt tacka Herren. Så det är första punkten. Vi behöver be i tacksamhet. Vi kan komma till Herren, vi kan tacka honom, vi kan kasta alla våra bekymmer på honom. Den andra grejen Paulus hjälper oss med är att fokusera på vad som är gott och vad som är vackert. Vers 7-8 står det så här. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och nu syskon, det som är sant, det som är värt respekt, det som är rätt, rent, värt att älska och tala om, allt som är förtjänstfullt och värt beröm, håll det i era tankar. När du ska beskriva om ditt liv, dina omständigheter, läget i Sverige, läget i världen, drar du åt negativa beskrivningar först eller positiva? Jag drar åt det negativa. Världen är kaos. Liksom. Jag började stort sett idag med det. Det är oroligt, typ så. Och det finns inget fel med att vara realistisk. Världen är bruten, världen är fallen, världen behöver räddning, världen behöver hjälp. Men någonting jag behöver hjälp med, och kanske du med, är att inte bara fastna i det dåliga. Inte bara fastna i det negativa. Det är som att Paulus i den här passagen som vi pratar om att liksom bevara våra hjärtan påminner oss också att aktivt motarbeta den här intuitiva känslan att vara väldigt krass enbart till att också Be Herren att bevara våra tankar så vi börjar tänka, värdera det som är gott i världen. Det som är vackert i världen och i våra liv. För om det enda vi har att säga är bara en massa negativa saker om världen, så vad vittnar det om Gud? Det finns ingenting bra att säga om världen som Gud har skapat. Det vittnar inte så härligt om Gud heller. Utan det jag tror att vi behöver hjälp med, eftersom nyheterna inte hjälper oss med det, så vi behöver en annan input också, är att vi istället för att bli så slavar bara för negativiteten, så tror jag vi behöver be Guds heliga ande att hjälpa oss och påminna oss vad som är vackert i världen, vad som är gott i världen, i våra liv. Det är kopplat till det här med tacksamhet, men också att i våra hjärtan att värdera, att prissätta det. Det är värt att tänka på det. Och det är värt att tänka på allt som är gott som Herren har gjort. Återigen är det en påminnelse också av att inte glömma att tänka på Gud. För det finns så mycket som är rätt, så mycket som är gott, så mycket som är rent, så mycket som är vackert. Så mycket som finns i Gud, som Gud gör i den här världen. Och när vi väljer att också agera på det, så tror jag det kommer formera oss. Och det är ett sätt att beskydda våra hjärtan. Så låt mig börja avrunda. Du är skapt för glädje. Barn verkar fatta det här bättre. Enligt en studie så skrattar barn 400 gånger varje dag. Vuxna skrattar 15 gånger. Så ni har 14 kvar. Så. Vi vuxna behöver hjälp här. Och tack och lov så tror vi på fridens Gud. Guden som är fylld av glädje. Guden som har blivit människa, som förstår att världen är bruten, fallen. Han har förstått det. Han har levt det liv vi inte kunnat leva. Han har dött en död vi inte kunnat dö. Han är att lita på. Vi kan komma med våra orosmoment. Men låt oss också komma och söka glädje hos honom. En glädje som går bortom våra omständigheter. Även när livet är tufft och saker verkar krascha, så är Gud alltid trofast. Alltid god. I Kolosserbrevet 3:15 så skriver Paulus: låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp, och var tacksamma. Och det är min bön för oss, för mig och för dig denna stunden, att vi ska låta tillsammans som Kristi kropp, som Guds folk, inte bara individuellt, att ta del av Guds frid är någonting vi gör också tillsammans som församling, som Guds folk. Och min bön är att vi ska bjuda in den heliga ande. Vi ska ta en liten stund i tystnad alldeles strax, där vi ber den heliga ande ska få bara komma med sin frid. Och där vi kan tyst säga inför honom: låt din frid få regera i våra hjärtan. Låt din frid få regera i våra hjärtan. Vi kan lyfta upp, om ni vill, i tystnad ett tacksamhetsämne och även något som oroar er. Och så kan vi be igen: låt din frid regera våra hjärtan. Så vi tar bara en stund i tystnad i bön inför fridens Gud. Herre, vi tackar dig för din godhet, för din nåd att vi får kallas dina barn. Att du har dött för oss, du har uppstått för oss. Att du är djupt involverad i våra liv även om vi kanske inte förstår det eller ser det, Herre. Herre, vi tackar dig för din trofasthet. Att vi kan ständigt komma till dig, Herre. Att när vi är trolösa är du trofast. Och Herre, vi överlämnar våra orosmoment till dig, Herre. Vi kastar över alla våra bekymmer och säger, Herre, vi behöver dig. Vi behöver att du griper in i våra liv och agerar, Herre. Så ber vi, Herre, låt din frid få regera i våra hjärtan. Låt din heliga ande komma över oss. Och vi tackar dig. Amen.